Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Det är så himla lätt att lura sig själv med att tro att det bara handlar om kunskap, att om jag bara visste hur så skulle jag göra det, när det egentligen mycket mer handlar om modet att våga göra det, att våga göra något nytt, att våga göra något okänt.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag har vi med en gäst, Filip Sakic.
Jajamän.
Varmt välkommen. Jag tänker så här, Filip. Vi träffades ju, vi hade en sån här i Patreon, så hade vi en sån här after work nu här i höstas i Malmö. Och då träffades vi. Och sen så kom vi in och du berättade lite om din resa, att liksom, att du är ung. Hur gammal är du?
Fyller 27 snart, vi har skiftet.
Ja, snart 27. Och att du jobbar som deltidsbrandman, men parallellt med detta så har du liksom ett mål kring fastigheter, och att du bygger, liksom du har renoverat villor och hyrt ut dem och liksom har hela den här processen. Och vi andra som satt och lyssnade bara så här, shit vad inspirerande. Och så tänkte vi så här, men detta måste vi ju höra mer om. Så
att, just också för att vi precis nu går igenom den här Rich Dad Poor Dad av Robert Kiyosaki, och det var liksom som att jag bara fick en sån, men detta är ju det som Rich Dad pratar om. Ja, men det var så himla fint att se det i verkligheten.
Men kan du inte berätta, så om jag förstår rätt, dina föräldrar är från Kroatien.
Stämmer.
Men du är född här i Sverige.
Jajamän.
Och kan du inte berätta lite din resa, liksom så här, hur började det?
Ja, jo, det har varit en lång resa, mycket upp och ner. Men allting börjar med att jag har idrottat mycket sedan jag var liten.
Ja.
Och det började med någon liten lägenhet i Malmö. Jag bodde hemma, född och uppvuxen i Malmö då.
Ja.
Så köpte jag en liten lägenhet, visste inte riktigt vad jag gjorde. Med hjälp av min mor då, som lånade ut pengar till mig. Det var en enrumslägenhet som jag byggde om till en tvåa. Det var en enrumslägenhet på kanske 45-46 kvadrat. Så fick bli en tvåa då.
Ja.
Och sen sålde jag den. Och,
men vänta, nu går det väldigt fort. Så där blir det ju liksom ofta så här. Ja, men sen gjorde du det, och sen gjorde det, och sen blev det skit. Så här, det måste ha varit mycket mer grejer där. Hur kom du ens på tanken?
Jag tänkte att jag ska bli bäst på min idrott.
Ja. Och så vad idrottade du med?
Jag brottades då på den tiden.
Okay.
Och sen gick jag över och tävlade lite i K1, den typ av kickboxning och så. Så jag tog ett VM-silver i Ukraina 2018. Och när jag kom hem då från Ukraina så fick jag en klapp på axel, och jag pratade inte mycket om min idrott hemma och så.
Ja.
Så det, jag gick i skolan och idrottade helt enkelt.
Det är så här klassiska utländska föräldrar, så här, man gör bra grejer och säger så här, skaffa dig en bra utbildning så att du får ett bra jobb.
Jag fick göra det, jag får bo hemma så länge jag pluggar, så länge jag blir godkänd på högskolan så är det okej. Men ja, så kom jag hem då från Ukraina och ja, jag fick en klapp på axeln. Jag fick en liten sån artikel i Sydsvenskan. Så tänkte jag, alla dessa timmarna har jag lagt ner på detta. Ja. Och så blev det bara det. Jag har valt helt fel idrott. Så, och då stod jag inför ett dilemma. Ska jag hålla på med detta 10 år till? Lägga ner mig själv på detta och kanske komma upp
en halvsida i Sydsvenskan.
Ja, precis. Eller i världseliten där en promille kan leva av denna sporten. För jag vill göra detta helhjärtat.
Ja.
Men så tänkte jag, eller så kom jag på något annat. Och ja, då ja, det blev fastigheter helt enkelt. Jag tänkte att jag kan börja med detta. Jag får se hur det går helt enkelt. Jag får utföra det. Så jag idrottade, jag pluggade och så började hålla på med de här projekten.
Ja, vad pluggade du?
Jag pluggade ledarskap och organisation i Malmö.
Okay.
Det är ett litet program på 3 år.
Ja, men jag tänker så här, alltså så här, hur, liksom du köpte lägen, var det för att bo där själv eller köpte du där redan
jag
då?
Kanske, jag kanske lurade mossan att jag skulle flytta hemifrån någon gång.
Ja, men det är så här, jag brukar alltid säga så här, de första finansiärerna, de investerar igen för att de älskar en, inte för att de...
Det var den kärlek, det var det.
Jo, men jag blev ändå så här nyfiken, att jag tänker att det är ändå ganska stort steg som, liksom, som 20 år, men va, liksom, det jag fiskar efter var så här, var det så här, nu har jag en gameplan här för de 10 åren, eller var det liksom så här, ja men nu tog jag detta steget och sen råkade det liksom bli?
Eller om du hade också någon i din omgivning som pysslar lite med sånt också, jo, så du blev inspirerad eller såg att det är möjligt? Liksom.
Jag hade min syster, hennes man, han är rörläggare, han har varit en stor hjälp nu på senaste åren för min del. Mm. När det sprutar i fastigheten, då ringer jag honom. Men så såg jag att de höll på med en gammal länga från 1700-talet utanför Lund då. Så såg jag vad de höll på med och jag visste att kunskapen fanns runt om mig. Mm. Men det var av ren okunskap, det var bara ett test. Någon 10-årsplan fanns inte när jag köpte den första lägenheten. Utan det var ett test helt enkelt.
Mm. Så, och var det också så här liksom att du, alltså så här, hur liksom, jag vet inte riktigt hur jag ska ställa frågan, för jag känner ju så här att jag har ju tummen mitt i handen och jag är liksom så här skit dålig på ju så här renovering.
Det är han inte. Men Jan, du lär ju dig. Du lär dig jättemycket och du lär dig snabbt. Det är den sån sanning som Jan har. Det är inte sant.
Men liksom, okej, okay, så men du tog den här liksom, lägenheten då i Malmö. Stämmer. Och du renoverade den, gjorde om en etta till en tvåa. Och sen sålde du den då. Och vad var nästa steg?
Och liksom? Så upprepar jag liknande sak. Kanske 3 gånger till. Så det blev 4.
Ja, men du får berätta om de här olika stegen.
Ja, okej. Okay. Och då var det samma sak. Jag tänkte, detta funkar ju. För att jag lägger till ett rum i de här små lägenheterna. Och
de blev värda mer då?
Ja, blev det. Mm. Men grejen är, de blev inte värda för att jag gjorde något skickligt. Utan det är för att varje år så ökar marknaden ju. Det fanns inget motstånd. Utan det ökar på med någon procent. Och ja, en gång trodde jag hade tjänat skitmycket pengar. Så tänkte jag tillbaka, men vänta, nu har det gått 6 sådana månadsavgifter. Jag har inte räknat med dem.
Så kan det vara ju.
Det där är ju fantastiskt. Så jag tror att det är alla, liksom så här, så var det också när jag startade företag. Så bara, just det, jag måste ju räkna in moms och sociala avgifter också. Så att, ja, men man lär sig.
Man lär sig, ja.
Men så här i efterhand, skulle du gjort om de grejerna eller skulle du bara hållit dem och sen sålt dem?
Grejen är, hade jag suttit på kunskap så hade jag inte ens börjat med, eller den kunskapen jag sitter på idag, så hade jag inte ens börjat med små lägenheter, utan jag börjat med större projekt. Men det är just det att kunskapen fanns inte, jag visste inte riktigt vad jag gjorde. Så det var nog bättre att börja den vägen och sen bygga uppåt. Och det är nog de senaste 2 åren som det har kommit igång riktigt. Där jag har tagit med en riktiga projekt och jag har även fått stor hjälp av människor runt omkring mig. Ja. Så jag har fått igång ett litet team som vi är igång på.
Men kan du inte berätta? Okay, så först var det den lilla och sen var det en lägenhet. Och sen berätta, vilka var de andra 3 stegen där längs vägen?
Sen var det en lägenhet som, mossans gamla lägenhet, som jag kunde köpa av henne när hon flyttade ihop med sin man sen något år senare. Sen dess. Och då gjorde jag i princip samma sak. Jag piffade upp den lite. Sminka grisen som man säger. Och så sålde jag den lägenheten. Och då så flyttade jag ihop med min fru i vårt hus som vi bor kvar i idag. Vi bodde någon månad i den lägenheten. Och sen började, så tänkte jag, okej, okay, nu jag har fått fram en kontantinsats eller en kapital. Det var cirka 1 miljon kronor då. Vad händer nu? Typ, nu har jag ändå fått lite kunskap. jag har folk runt omkring mig som vill hjälpa till, som har varit hjälpsamma när vi renoverar vårt hus. Och så tänkte jag, ja, vad letar jag efter nu? Och så har det börjat sen dess.
Men får jag bara fråga?
Säg mig.
Och sen så du flyttade ihop med din fru i ett hus?
Det stämmer, ute i Gärna.
Och då åt det upp liksom det som du hade tjänat då, eller satte du av pengar vid sidan av bara så, men nu, jag tror jag vill ha dem till ett projekt. Liksom.
Både jag och Johanna, hon då tiden vi har pluggat, har vi tagit CSN-lån. Så vi hade några 100 000 var som var lånade CSN-pengar som vi satte in i huset. Så vi har inga egna pengar låsta i huset.
Nej, men för det där är ju också så här, jag gillar det jättemycket, för att jag pratade också med en annan kompis då, Magnus, som sa också, som jobbar också inom finans, och då sa han ju liksom så här att när man liksom jobbar på det sättet, så bör man ibland skilja på sina privata pengar och sina pengar som man har liksom som en verktyg. För då blir ju pengarna ett verktyg i den här affären, så man kan liksom inte relatera liksom, så att det blir så här mentalt. Man får inte riktigt blanda ihop dem, för att då kan det vara så här, ja, men då sätter vi in pengarna där, ja, fast då har jag blivit av med jobbet, för jag har liksom inga verktyg att jobba med på jobbet. Men jag blev lite nyfiken på så här, den här liksom som du säger, kunskapen. Så vad är det för kunskap? För jag upplever så här, nu testar jag en tes.
Ja,
för jag träffar, det som jag tycker är inspirerande med dig är att du har gjort det. För att jag träffar ganska många människor som pratar om att de skulle vilja göra detta, men som inte gör det. Och så säger de ofta så här, ja, men om jag bara hade kunskap så här, hur funkar det med hyresgäster, eller hur funkar det med renoveringsregler? Medan jag säger så här, nej, jag tror inte det handlar så mycket om kunskap, jag tror att det handlar om mod.
Stämmer.
Att det handlar om mod istället för kunskap. Så att, hur tänker du?
Jag håller med dig, och just det att våga testa. Och när man väl befinner sig i skiten, så hittar man alltid ett sätt där man kan lösa det. Och våga ta hjälp av andra. För jag hade inget kapital, jag fick ta hjälp med dig. Kunskapen kring att renovera. Jag har en familj full av hantverkare och kompetent folk som skrattade åt mig men hjälpte mig ändå. Och de tyckte synd om mig, tror jag. Men det måste börja någonstans.
Ja, men absolut.
Och har man då renoverat 4 lägenheter, gått någon sån byggutbildning inom sin familj, hjälpt till exempel min syster och hennes man när de har hållit på, så det går snabbt.
Ja.
Man bygger i princip på samma sätt oavsett projekt.
Ja.
Men får jag bara fråga, det var här i Malmö som du fixade till de här lägenheterna. Ja, stämmer, och så. Får jag fråga vilket område det är?
Ja, det är Söderkulla.
Ja.
Nära mobilia och så. Ja. Det, är lite, det var lite billigare områden då.
Ja, precis. Men det är det nog fortfarande.
Jo, det är absolut.
Ja. Men det är bra att du säger det, för det är liksom, man ska ändå... Vad kan Söderkulla vara i liksom andra städer? Det kan vara något... Ja, så,
jag vet inte, förort till Stockholm.
Ja, men
säga.
Typ något sånt. Ja, och det, där det är lite billigare lägenheter. Och, alltså att det går att göra liksom vad som helst egentligen. Kanske.
Ja. Och det är precis, och det är det jag gillar. För att ibland så blir det så här, nej, man kan inte göra det, för att man ska börja någonstans där andra är efter ett antal år. Liksom. Men någonting som du sa här också i förbigående, som jag tror är väldigt viktigt, det är den här prestigelösheten. Lite så här, okej, vet ni vad? Jag kan inte detta. Nu rinner det här i röret. Kan ni hjälpa mig? Att inte vara så...
Att man ska klara allt själv.
Att man ska klara allt själv. Precis. Men vad skulle du med säga? Liksom, så vad är det för kunskap som gjort skillnad, skulle du säga? Så be om hjälp är en sån
grej. Det är en sak. Just att vilja lära sig. Att tänka att man tar sig an detta och jag ska lösa det. Så jag vet inte vad man kan kalla det.
Ja, men att man vill lära sig. Men tyckte du också att det var roligt under tiden? Så, även om det kanske var massa problem som skulle lösas.
Visst gjorde det.
Ja.
Men, ja, förlåt.
Ja. Nej, jag tyckte det var kul.
Ja.
Och, ja.
Men för
jag tänker, man gör inte 4 lägenheter.
Och tycker det är tråkigt.
Nej, jag tror inte det. Jag hade inte klarat det. Det måste vara roligt det.
Ja, men jag gillar detta, för jag brukar ibland tänka på det som en sån här typ att man ska ha 2 planer i sitt liv. Man ska ha liksom en mekanisk plan som är det där med indexfonder och automatisk plan som inte tar någon tid, det tar ingen kompetens, liksom, det tar bara lång tid innan det blir resultat. Sen kan man ju ha det som är liksom ens talangplan där man sätter liksom sina pengar i arbete tillsammans med sin tid, sin kompetens, sitt intresse. Och det ger många gånger liksom betydligt, betydligt snabbare resultat liksom, i det här. Och det är ju det jag hör, och det som jag tycker är så kul är ju att du är liksom i början på det där, för annars hör man ju bara tala så här Ilja Batljan miljardimperium,
ja, och så är man så här,
ja, men det hade ju varit lätt om jag också hade 10 miljoner att starta med, men du var ju den personen, du hade ju inga 10 miljoner att starta med, utan du började så här, som du säger, så här, ja, men jag hade inga pengar och jag lånade pengar av mamma, och sen också så här, ja, efter 4 lägenheter så hade jag 1 miljon, vilket jag tror för den som sitter och lyssnar, att jag tror att väldigt många har 1 miljon kanske liksom i ett övervärde på huset eller liksom skulle kunna lösa det. Och på något sätt så kan jag ju tycka att detta blir ju lite provocerande, för att det blir ju så här, man har egentligen ingen ursäkt.
Nej, nej. Men jag tycker också det är skönt.
Ja, ja, ja.
Att det är fritt liksom.
Ja, men eller hur?
Men jag tänkte också det där att du pratade om att Filip är i början på sin resa och sådär. Alltså, och så pratade vi med Ilja Batljan. Precis som att det finns liksom början och sen så till slut så blir man då liksom den här miljarden. Och så kan det vara. Eller att man har den viljan eller planen, eller man vet inte att man kommer bli det ens. Liksom. Nej, men alltså resan kan ju se
olika ut.
Alltså du kanske inte ens vet vad som ligger framför dig, och det är också liksom charmen.
Berätta, hur ser planen framåt ut nu? Sen ska vi hoppa tillbaka vad som hände efter de 4 lägenheterna. Mm.
Jag har kommit igång nu, jag har ett litet bestånd.
Ja.
Och planen är då att hålla på med detta ett decennium till ungefär. Ge det 10 år till. Mm. Sen försöker jag göra stor skillnad skapa mycket värde för människor runt omkring mig som har hjälpt mig under hela den tiden. De har mycket egna projekt, några egenföretag jag håller på och så. Mm. Och då är det dags att börja ge tillbaka.
Mm.
Så det är en spännande framtid.
Mm. Jag tror det blir skit. Och hur tänker du liksom det här steget liksom efter de här, liksom, hur var efter de här 4 lägenheterna, sen flyttade ni ihop liksom utanför Malmö. Och vad hände sen? Liksom?
Sen började det rulla, skulle jag säga. För att då, då började jag ta kontakt med olika banker och så började räkna på projekt. Och
vad var det för projekt?
Jag fick lära mig det under tiden. Jag började läsa, jag började kolla på olika podcast. Jag började följa människor som har gjort det som jag tror att jag vill göra. Så insåg jag att De köper fastigheter som är förfallna och de tillför värde, och sen refinansierar de fastigheterna och så får de tillbaka alla pengar de har låst i projektet. För nackdelen med fastigheterna är att ska du köpa en villa till exempel och bo i, eller om du ska köpa en villa och hyra ut, så måste du låsa mellan 15-25%. Det är jättemycket pengar med dagens priser. Kan man då komma på ett sätt där jag kan få tillbaka de här pengarna och göra om samma sak igen? Och då blev nästa projekt en fuktskadad villa med en fuktskadad frisörsalong 35 minuter utanför Malmö ungefär. Och så tänkte jag, okej, men jag köper den här till ett nedsatt pris. Jag kan betala en kontant. Jag har mina egna pengar. Jag kan ta in pengar, kanske 500 000 till. Och så köper jag den kontant. Och så ser jag vad jag kan göra. För jag gör exakt samma sak som de stora fastighetsbolagen gör. Jag kommer göra det på min lilla villa. Till exempel. Så jag började med att renovera hela villan, leta var fukten kom ifrån. Det var då sprickor, alltså dagvattenledningarna har varit felbyggda under många år, så grunden har bara sugit vatten hela tiden, så det har gått upp i väggarna och så. Men så öppnade jag upp hela villan, grävde runt villan, hittade dagvattenledningarna, drog dem rätt, fick hjälp med det. Och bara en sån grej att jag är en fukttekniker i min familj som har kunnat, när jag rivit ut hela huset, sagt till mig, kolla det kan vara det kan vara det, jag mäter här, jag kollar detta. Bara en sån grej. Hade inte jag haft den här personen vid min sida, hade jag inte kunnat köpa detta projektet. Så jag fick villan uthyrd, gjorde samma sak med lägenheten. Och då hade jag ett tvåfamiljshus då. Vänta.
Du är så snabb. Du är så snabb.
Ja, okay,
nej, det är ingen fara. Ja. Men jag tänker, för då kommer många lyssna så här. Ja. Det är ju enkelt, för det är så här vår hjärna fungerar. Okay. Du vet, jag brukar säga så här, att det är som en plogbil, särskilt hos oss män. Det är så här, håller med, håller inte med, ja, nej. Och nu var det säkert någon som checkade ut som var så här, ja, han har fukttekniker i sin familj. Om jag hade haft en fukttekniker i min familj så hade jag också kunnat göra det här.
Ja, jag har inte de kontakterna.
Jag har inte de kontakterna.
Grejen är att alla har en fukttekniker i sin familj, men kanske inte en fukttekniker, de har någon annan person som kan hjälpa dem.
Någon som kan jobba på bank till exempel. Eller någon som
men jag tänker också att om du inte hade haft en fukttekniker i familjen så hade det varit någon annan som hade känt en fukttekniker. Så hade man förstått att du behöver ha en fukttekniker.
Eller typ Google.
Ja, eller man hade löst det på något vis, men nu hade du det lite närmare till hands.
Men vänta, jag måste säga också en annan grej. För typ många år sedan så hade vi ju också den här idén, alltså typ så här, men köpa någon liksom lite mindre hyresfastighet och så här. Och vi träffade ju banken. Mm. Och jag kan ju inte säga så att när vi träffade banken att de hoppade av lycka och tyckte så här, de stod och applåderade. Och
vilket,
bara så här,
bra
vilket bra projekt och detta stödjer vi och detta tycker vi att du ska köra på. Stod de och applåderade och sjöng Husqvarna när du kom till banken?
Inte alls, inte alls. Och det var... Då hade jag bara kontakt med den banken som jag var privatkund hos.
Ja.
Men sen återigen så gick...
Du hade en bankman i familjen?
Nej, det hade jag inte. Men jag hade, min svåger var gift med en tjej som jobbade på bank.
Okay.
Så återigen.
Så att använda de kontakterna man har. Det behöver inte vara inom familjen. Ja. Liksom.
Nej. Ja. Man får kolla. Man får,
ja. Och hur gick det då?
Tänker du med banken?
Ja, med banken. Ja. Var de glada då? Eller?
Och de är kända för att ha en väldigt bra företagssida. Ja. Och de sponsrar lokala företagare.
Ja.
Då,
ute på. Det låter som Handelsbanken.
Nej, det var det inte. Okay. Ska jag nämna något namn?
Ja, det är ingen fara du kan säga. Det spelar ingen roll. Och då träffade dem. Och hade du då typ en kalkyl och du visade så här, detta vill jag göra?
Först åkte jag och min svåger dit då och presenterade oss.
Ja.
Tanken var att vi skulle börja med detta tillsammans. Ja. Det projektet. Men han kom in nu för 2022, kom han in i bolaget så att säga. Ja. Men då hade han kände dem på banken då. Och då kom jag in med någon som
pratar samma språk.
Precis, precis. Ja. Och ja, jag fick en god kontakt. Jag hade inget projekt då, utan jag ville bara komma och säga hej. Jag vill hitta på detta.
Mm.
Jag kommer hålla på med detta under flera år. Snart kommer jag komma med ett projekt.
Mm.
Typ, kan vi öppna ett företagskonto? Kan vi... komma igång med bankgirot så.
Mm.
Men var det då du startade företaget eller var det senare liksom? Eller tidigare?
Företaget kom ganska sent.
Ja.
Ganska sent. Så, för i och med att jag jobbade med egna pengar innan jag fick lån på fastigheterna så.
Mm. Mm. Nej, men för det där tycker jag också är en sån där, du vet, det är ett guldkorn så här att liksom så här, att berätta för människor att liksom så här, gå till banken, skapa relationen i förväg. Mm. Berätta så här, detta är vad jag vill göra, detta är vad jag kommer göra. Sen kommer man dit, nu har jag gjort det jag sagt att jag ska göra.
Mm, eller visa vad man har gjort tidigare.
Nej, men exakt. Och det där är ju verkligen så här, ett sätt att bygga liksom en långsiktig relation.
Ja, och de var verkligen intresserade av ett CV. De ville kolla vad jag gjort innan. De ställde frågor kring andra projekt och så. Var jag fått pengar ifrån och så. Och jag var helt öppen, så som jag pratade med så sa jag till dem. Så han skrattade gubben. Och jag tror också det är en fördel att nu kunde inte jag välja bankman. Men att få någon som har varit med ett tag.
Ja.
Så just den här gubben jobbar med lantbruksfastigheter.
Ja.
Och räknar på de projekten. Så.
Ja.
Cool. Men får jag fråga angående det här med hus? Du hade ju något fuktskadat.
Ja, det måste vi prata med. Det låter livsfarligt.
Ja, det är helt livsfarligt. Men det är det ju inte.
Nej.
Men har du liksom, tror du, klart det finns hus som är bortom räddning liksom, men de flesta är kanske något man kan rädda. Eller vad tänker du om det?
Så länge grunden och väggarna är kvar så går det nog. Jag frågade bara om det är värt det. Men visst gör det. Visst gör det.
Mm. Men hur kände du liksom... För jag tänker ju så att de flesta hör ju så här typ mögel eller fuktskada eller så här, och så blir
det
man så
svartna för det.
Och så blir det bara... så här, liksom.
Ja, hade det inte varit så hade jag nog inte fått tillgång till detta huset. Om det inte hade varit så att folk springer från det.
Ja.
Så att säga. Men jag köpte ju inte för att bo där själv, utan jag köpte det som en affärsidé, om man kan kalla det så.
Men hur tänkte du där? För vad jag tror många sitter en farhåga med är så här, alltså bara det som jag tänkte så här, shit, 35 minuter utanför Malmö, alltså det är typ, alltså det är ganska långt. Alltså,
man kommer långt på den.
Ja, men på 35 minuter, vet, det är bortom, det är typ Eslöv.
Ja. 20 minuter utanför Lund.
Ja, men precis. Och det är så här, i Skåne är det ute på landet, inom Stockholm hade det varit på pendlingsavstånd. Så att det är lite annorlunda. Och då hade jag tänkt så här, shit, ja, men jag tänker om jag lägger ner all denna tid och sen får jag det inte uthyrt. Mm. Eller sen får jag det inte sålt. Hur tänkte du där liksom?
I och med att jag själv då bodde utanför Malmö så visste jag att i de här småbyarna är det god sammanhållning och det är barnfamiljer vill bo. Det är faktiskt så. Det visste jag inte innan jag flyttade utan. Men min fru kom också utanför stan då. Hon kommer från landet. Klippa bort det. Men ja, så jag hade den insikten att marknaden finns där.
Ja.
Och det som också är intressant att det har visat sig på senare tid att man kan ta i princip samma kvadratmeters hyra i villorna utanför stan som man gör kvadratmeterna för lägenheterna i stan. I och med att man erbjuder garage, man erbjuder trädgård. En stor familj kan bo där och de kan bo där länge och ha det bra.
Mm.
Och de är då villiga att betala i princip samma hyra som man tar inne i stan. Men att lånen är mycket lägre.
Okay,
så man får högre direktavkastning.
Och
det är just familjer som är mina kunder då i dagsläget.
Men, där slutade du sen sälja dem, utan du hyrde ut dem.
Precis, för då hade jag sett folk att hur kan någon äga 500 fastigheter till exempel i ett företag? Hur är det möjligt? Man har inte 25% kontantinsats till alla de fastigheterna. Så började jag läsa på hur de gjorde. Då kom jag fram till den här metoden som jag då gjorde på den här lilla villan.
Ja. Och så här, så när du hyrde ut det här, liksom så här, vad kan man räkna med så här kvadratmeterpriser? Så här, inte på den specifika, men så här mellan tummen och pekfingret på...
1000 kronor kvadraten.
Ja.
Det är ett enkelt sätt att räkna på.
Ja. Och sen inne i stan så brukar man säga att det går upp till 2000 kronor kvadraten för exklusiva, fina kvarter och moderna.
Och det som är fint med villorna är att det är 1000 kronor kvadratmeter i kallhyra. Så hyresgästerna själva står för elavtalet till exempel, som har dödat många kassaflöden till större firmor just under det senaste halvåret.
Ja, precis. Ja, det har vi kompisar. Du vet, vi var på en kräftskiva i augusti, där det var en som var så här, jag vill ta en gravöl, för jag kunde bundit gas- och elpriset för ett år sedan. Det har jag inte gjort och det har kostat mig typ all min vinst.
Och det är också en grej som har skett av okunskap.
Ja.
Att det bara blev så. Jag visste inte att elpriserna skulle gå upp så mycket. Mm. Men...
Men där tänker jag också, för hur räknar du liksom på drift? För jag vet att det måste vara 10 år sedan när vi kollade, så räknade vi typ 400-450 kronor i drift per kvadratmeter, inräknat allt så här att man behöver byta tak vart x år och man behöver göra...
Fönsterna.
Hur skulle du säga?
I och med att jag köper projekt som är eftersatta så har jag redan gjort det mesta som behövs göras. Så jag har en kalkyl på 30 år kanske framåt. Och underhåll kommer alltid behövas. Men större renoveringar, för har jag satt in ett kök så vet jag att på flera år behöver inte jag göra någonting om inte någonting händer.
Ja.
Så det är också en stor fördel.
Ja.
Men ska banken räkna på driften till exempel för att räkna hur mycket de kan belåna och så är det runt 450-500 kanske i dagsläget per kvadrat.
Och det är väl det som man kallar för driftnetto, egentligen?
Driftkostnaden, och sen får man fram ett driftnetto.
Ja, precis. Och sen så ovanpå det lägger man finansieringen. Skitbra. Då tänker jag så här, men en annan sån här invändning som ofta kommer, som är så här, ja men du vet, sen kommer de ju ringa. På lördag kväll när man sitter och kollar på fotboll så kommer de ringa att nu är det kallt eller nu
det har liksom, hänt något i köket.
Ja, det rinner vatten. är det en reell farhåga eller är det liksom bara rädsla?
Det är rädsla, rakt igenom. Det är det. Visst, det har hänt, men det är så många andra hyresgäster som sköter sig hur bra som helst. Så det händer, men det är undantag, måste jag säga.
Ja. Och sen tänker jag så här, det där är väl som vilken liksom så här, eld på vilket jobb som helst. Alltså det är bara att liksom så här, shit happens och det är bara lite olika.
Ja, så man kan krascha någonstans. Det kan vara samma som att det är läcka i köket.
Ja, men det hade jag ju som igår
kväll. Ja, det hade du
igår kväll. Att vårt ekonomiverktyg beräknade bara så här, vår indier hade liksom uppdaterat servern och sen kunde ingen logga in. Så då var det sitta uppe halva natten.
Och det
är motsvarigheten.
Ja. Och det är väl malrummen. Så det ligger alltid där i bakhuvudet.
Men skulle du säga så att det är mer bara liksom en rädsla?
Jo, det är det. För har man kollat vem man sätter in i fastigheten, vem som blir ens kund, så ska det nog inte vara något konstigt.
Men hur gör man det?
Ja, jag själv brukar lägga ut en annons. Jag brukar samla kanske 5-6 personer. Ta dem till en visning.
Ja.
Och de som du är intresserad efter brukar jag bara kallprata lite med. Ja. Till och med redan på visningen får man en bild på vem familjen är till exempel eller vem personen är. Jag frågar lite kring deras ekonomi, vad de jobbar med och så. Och ofta så märker man om någonting är tokigt. Står de och ljuger så som man brukar märka det.
Är det någon som har ljugit?
Ja, det är det.
Men jag tänker också att man måste vara god på att läsa av människor. För tycker det är svårt att säga när man ljuger. Men det gör man, alltså man kanske ändå får en känsla när man har gjort detta ett antal gånger.
Jo, kanske det.
Ja.
Och, ja.
Ja. Men där tänker jag då, för att det där är också en sån där rädsla som många har. Så här, ja, så har man hört någonting om så här, ja, och sen hyr man ut det och sen så får de så här besittningsrätt och sen så kommer man aldrig bli av med dem och så får man hyresgästen from hell som liksom mördar folk i källaren och liksom sätter in dem i väggarna. Och
ja, men vad är det du har hört? Nej, men det är någon sån Hollywoodfilm.
Leder som i film.
Nej, men det var ju lite skämtsamt. Nej, men så här... Hur tänker du kring det där? Har det också varit en sån här du har legat och varit orolig för?
Eller? Ja, det har blivit. Och även nu på sista tiden har det blivit många hyresgäster, om man kan säga så.
Ja.
Men det släpper med tiden. Jag tror när man inser att det är inte så ju, så släpper det med tiden.
Ja. Det gör det. Ja, men så är det ju. De flesta mördar inte folk.
Vi känner ju andra som har fastigheter också och de har också någon metod liksom, för att utröna vem det är som är intresserad. Och de säger nog ungefär samma sak, att man får gå lite på känsla och lite som bakgrundscheck.
Man har ju så, man kan gå fyrkantigt på inkomsten, man kan gå på att de är tillsvidareanställda och så. Men jag tänker att det är ett hjälpmedel och det är en faktor givetvis som krävs för att kunna betala hyran. Men jag tror att detta är också viktigt.
Relation, absolut.
Ja, stämmer.
Ja, nej, men det som jag gillar med dig också, att som då både Filip och de också pratar väldigt mycket om, är att gilla
vem sin... Filip nu?
Ja, men
vår andra Filip.
Precis. Nej, men och Annika Backlund när vi hade henne också, var att många av er då som vi känner är att ett, ni ser liksom objekten, att ni vill göra objekten bättre. Två, ni ser hyresgästerna genuint som kunder. Och jag vet ju att till exempel Filip och Jenny då, de delade ju till och med ut så här, jag tror det var så här adventskalendrar eller något sånt, gav till sina hyresgäster.
Alla mina hyresgäster får honung.
Det är så, ja.
Du tar hand om dem.
Ja. Och det där tror jag är också att man ser det som att skapa den här relationen. Bra.
Och hålla den. Det är inte bara så engångsjobb. Eller hur? Det är det ju inte.
Snart är det jul. Så jag har redan planerat ihop julklapparna. Så.
Ja. Så att, okay, så sen var det den här då, det här huset som var fuktskadat. Hur lång tid tog det att renovera och hur mycket liksom...
Alltså, det måste ju ändå lagt in massa pengar också för material och sånt, tänkte jag.
Ja, och det är också en fördel att det är främst material, tid och så. Jag gör mycket själv och sen har jag hjälpen ju. Men det är inte så att jag får hjälpen gratis. Jag får den gratis i pengar, men jag måste ge tillbaka i timmar på det här projektet också.
Ja.
Men ja, då fick jag villan renoverad för cirka 280 000 kostade det. Och då var den tipptopp, om man kan säga så. Och jag fick den uthyrd. Och då började jag ha ett kassaflöde på en fastighet utan belåning.
Ja.
Och lägenheten, det var en frisörsalong.
Ja.
En gammal frisörsalong från 70-talet. Villan var då från 70-talet. Och planlösningen var helt perfekt för en liten lägenhet. Så jag satt in ett pantry, gjorde ett badrum tillsammans med min
sin. Istället för frisörsalong?
Ja, jag rev ut alltihopa ju.
Okay. Och behöll du det stora fönstret man kunde kolla in?
Ja, det är kvar. det är kvar, ja. Hyresgästerna har sådana gardiner på. Men
ja,
det är kvar.
Ja, det kan man ha. Ja.
Man får ju tänka ekonomiskt.
Ja, ja,
fönstren är kvar.
Ja, cool.
Men de är säkert fina.
Ja, men jag tycker det är lite kul. Det liksom. Ja.
Så blev det en liten lägenhet.
Ja.
Och då hade jag ett kassaflöde på en fastighet som inte var belånad. Och då gick jag med den här fastigheten till banken.
Ja.
Till min bankman. Och så tog det kanske en 3 veckor. Så att de skulle räkna ut. Och så fick jag då ett lån som var...
På 50% kanske?
75.
75?
Ja, men
det var bra
75%, ja. Och det var då mycket högre än vad jag hade betalt för det.
Ja.
Så att det täckte all renovering. Plus att jag fick lite fick pengar som jag kunde tacka dem som har lämnat pengar.
Ja. Ja.
Så det var ett lyckat projekt. Så tänkte jag, kan detta stämma? Så, och då var det allt jag gjorde. Jag bara satt på telefonen och så bara kolla projekt. Men det är sällan man kunde hitta sådana projekt, för att det är inte alltid de eftersatta husen kom ut på marknaden. Okay, kanske nu på senaste tiden har det kanske kommit ut.
Var hittar man dem då?
Man lär känna sin omgivning. Så man får inte vara rädd att lyfta telefonen, ringa till personerna som sitter på dessa fastigheterna. Det visar sig att den fastigheten som var då fuktskadad, det var en gammal missbrukare som ägde den. Så jag kanske hjälpte honom att bli av med den, kanske betala av hans lån och så. Och ja, den fick sig ett lyft. Och så försökte jag om detta på flera gånger.
Men det finns kanske sådana fastigheter lite här och var. Jo, alltså gamla skolor och sånt har man ju talas om.
Öppnar man bara ögonen när man är ute och kör så finns det. Och det jag gör utanför Malmö hade nog inte funkat i Malmö, för att köper du en villa för 5 miljoner i Malmö till exempel, eller om du får ett lån på 5 miljoner, så kan du inte, en hyresgäst kan inte täcka det lånet. Det går inte ihop, kalkylen går inte ihop. Så banken kommer göra kanske 30% i lån. Utan det funkar på ställen där du vet att du kan ta en OK-hyra för att täcka ränta, amortering och även ha ett kassaflöde för underhåll, kommande underhåll. Och jag hittar att det funkar utanför Malmö, utanför Lund. Och folk jobbar i Malmö, i Lund. Barnen har olika aktiviteter, idrott och så. Så det funkar bra som helst. Det gör det.
Ja, precis, för där tror jag också är en sån, jag vet att när vi tittade på detta för många år sedan, så var det också en sån där, ja men då bör man köra 40 minuter eller 35 minuter och göra det där. Och för att när vi började, precis som du, att liksom göra det inne i Malmö, ja men typ då ska du heta Hemstaden och ha typ gratis finansiering och hur mycket pengar som helst, och så köper du liksom ett bestånd på typ 2% yield och så räknar du det liksom på volym. Det går liksom inte att göra som liten.
Men vet du, vi hade ju också kontakt med en hyresägare som ägde den fastigheten vi bodde i.
Ja.
Och då, precis, för det var också kommer du ihåg att han ville ha hjälp så med att liksom få upp så värme i Excel. Liksom hur mycket värme som gick åt de olika månaderna och sånt där, hur mycket vatten och sånt. Och sen så var det ju så att han hade ju någon konstig läcka någonstans som han inte hade upptäckt.
Ja, men precis.
Förrän Jan satt vid datorn och gjorde kalkyl.
Nej, men grej, det var sån Excel-fil. Ja, men grejen var ju den att precis som du. Att så inser jag så här, nej men det bästa sättet om man vill ha ett resultat som man inte har, ja men gå till dem som har det resultatet och fråga dem hur de gjorde. Och då gick jag så här, och då bodde vi en hyresrätt i 10 år, och då tänkte så här, uppenbarligen betalar vi ju en hyra till någon. Så där är någon the receiving end. Och där står ju till och med ett telefonnummer på varje räkning. Så då var det så här, då lyfte vi luren och så ringde vi honom och sa, hej, kan vi hjälpa dig? Vi jobbar åt dig gratis mot att du lär oss om fastigheter.
Och det var kul ju.
Ja, det var jättekul.
Men vi upptäckte så att vi var bättre på det teoretiska.
Det behövs det också.
Men okej, men vad hände sen då? Efter den här frisörsalongen så köpte du en villa till.
Ja, stämmer. Ja. Och man får tänka på att nu bor inte jag i Malmö, utan jag gör detta i min trädgård så att säga. Så det är 10-15 minuter hemifrån mig.
Ja, du behöver inte köra 35 minuter för att komma dit och jobba. Nej.
Precis, och det är en stor fördel.
Ja,
ja, och då var det nästa villa. Och då var det en villa på en fin tomt, 20 minuter utanför Lund då, som hade en oinredd länga.
Okay.
Så det bara stod en länga som var murad på väggarna och en vanlig betongplatta på marken. Huset var i helt okej skick, kunde hyras ut. Och då gick jag med detta projektet till banken, för nu tänker jag att jag kollar vad banken säger innan jag köper det kontant. Så snackar de med den här bankmannen.
Och så här, vilken prisknas pratar vi om nu? Liksom.
Mellan 2-3 miljoner ungefär på de kommande projekten.
Ja.
Så detta kostar 2,2 för mig. Och då är det en tomt på 100 kvadrat, en villa på 110 kvadrat kanske, och en då länga på 75 kvadrat.
Ja.
Som är oinredd. 20 minuter utanför Lund.
Ja.
Och då gick jag med detta till banken och så räknade jag på att med den här villan så kan jag täcka ett lån på kanske 2 miljoner kronor. Så de gick med på en 2,2 betalade jag, 75% kunde de låna ut, för att kalkylen funkade. Villan kunde täcka ränteamortering med löfte att jag skulle förädla den här längan och göra den till en bostad till.
Ja.
Och ja, då körde vi på det. Så satte jag igång och så fick...
Förlåt, ja, det där låter ändå ganska bra, för att min upplevelse var väl så här att ja, men det är precis 75%, 25% var man tvungen att lägga ner själv i hyresfastigheter. Och var det en kommersiell fastighet, så vill jag minnas att det var typ 60% ungefär i, som de lånar ut på. Liksom. Och precis också insikten var också där, prata med företagssidan och banken, inte privatsidan. Ja, fortsätt.
Och då var det, jag ville göra detta privat, försöka göra det privat. Jag hade inget företag registrerat eller så. Så sa han att ja, nu har du en villa privat. Nu får du ta detta till, alltså du får göra det i företag. Tänkte jag, shit, nu ska jag börja kolla hur ska jag lösa företag och så. Det var då jag började googla, så såg jag Rika tillsammans och Jonas. Så, så ja, det var så kul. Men ja, så tänkte jag att okej, jag har min pott. Jag betalar kontantinsatsen. Jag har lite pengar över till renoveringen, för jag har ingen aning vad detta kommer att kosta mig att inreda en länga till en bostad till exempel. Och då hade jag min frus farfar Leif. Han är snart 85 år gammal. Men det jag gör har han gjort några gånger i sitt liv. Men med sin bostad. Så jag fick med honom ut. Det var första projektet. Så kollar vi, ja, den här längan. Ja, vad tror vi kan... Vad kommer detta kosta? Hur lång tid kommer det ta? Vem behöver jag som hjälp? Vad kan jag göra själv? Vad behöver jag hyra in? Och ja, så började han skissa. Så det var vårt första gemensamma projekt. Gubben är livsfarlig. Han är under 85, men han kan inte hjälpa till fysiskt, men han sitter på all kunskap.
Ja,
vad hjälpte han till med då? Var det hur man skulle liksom, vad man skulle ha köket och sådana saker?
Så han ritar på hela längan, ritar upp materialet, vad jag behöver använda, hur jag ska tänka, skicka in bygglovet och alltihopa. Och ja, jag fick ett stolt besked från kommunen då.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Och vi började inreda den här längan, och så ska vi försöka göra det så billigt som möjligt. Men det blev inte riktigt så, utan det kostade en peng. Men under tiden, detta tog kanske 7 månader totalt, ungefär. 7-8 månader totalt. Och vi fick tiden längan och hyrde ut den delen. Och när jag sen gick till banken, så sa han, ja, men nu har du fått ett lån på 75%. Nu måste vi låta en tid gå, för att jag måste se så att du förvaltar din fastighet bra och så. Och det var också en lärdom jag tog med mig, att jag måste ha allting på papper, jag måste ha allting mejlat, att jag kommer göra så med detta projektet. Och detta kommer då hända. Det, och ja, så.
Så svart på vitt, och så att, ja, det liksom att de bekräftar.
Stämmer.
Så de inte kan ändra sig.
Det där är en sån grej man lär sig efterhand, att så här, skriftligt och avtal efter ett tag så inser man så här, jurister är ganska bra. ibland.
Ja, ja, det är det. Mm. Hade jag bara haft det på mail till exempel, eller någon, om jag hade skrivit något dokument eller någon överenskommelse eller så hade det inte varit något problem. Det gick vägen till slut, men det tog nästan ett år för att få ordning på detta. Så det stod stilla i ett år för min del. För jag hade låst mina pengar nu. Jag hade betalt kontantinsatsen och jag hade finansierat renoveringen på egen hand.
Ja.
Men jag, under den här tiden så hade jag en familj som bodde i huset, det ursprungshuset, och jag fick ordning på längan till slut, och den uthyr idag också.
Ja.
Och jag fick den refinansierat. Jag låste in en del pengar, jag fick inte ut alla pengar som jag lagt in, men jag ser det fortfarande som en vinst, för att andra alternativet hade varit att köpa en annan fastighet med 25% kontantinsats. Så har jag 10% kvar i den här fastigheten, ändå okej.
Okay. Ja.
Men jag tog lärdom av det, och att när jag då skriver min kalkyl när jag ska till banken, att även räkna med det också. Mm. Att jag kommer att lägga in ungefär så mycket av egna pengar som jag gärna vill ha tillbaka.
Mm. Det är något som jag inte fattar här. Mm. För banken ville då att du skulle liksom, att du skulle bara, hur skulle du visa att du tog här, att du förvaltar din fastighet?
Nej, men de vill
för
säga
dem.
Att man får in
årsbokslut.
Ja, precis. Att man får hyresinkomster.
Ja.
Mm.
Och att man liksom, de gillar precis som du säger, positiva årsbokslut.
Ja. Yeah.
Ett fint ord.
Ja, ja, men precis. Precis.
Ja. Bra kunnande.
Ja.
Ja.
Ja, men coolt. Och hur funkar det liksom så här, och med hyresgästerna, och de är liksom nöjda och att det är länge och att det är sånt? Det är, sånt, det är inga problem.
Det har blivit en liten villa på 70 kvadratmeter typ. Det var 75, så måste man bygga in lite och isolera sig.
Ja.
Så jag har inte mätt exakt, men runt 70 kvadratmeter.
Ja. Men,
vad är din fråga? Om du frågar om de var nöjda?
Nej, men jag blev så fascinerad. För att jag hade ju varit så svinrädd för att jag inte får det uthyrt. Och så här, är det liksom barnfamilj eller vad är det för?
Just det, den är ett ungt par som bor.
Ja.
Men jag förstår inte rädslan, för att det är fina hus och de får trädgård och de har en 20-30 minuter till storstäderna.
Ja. Nej, det är sant. Och det är ju detta som jag tycker är så fascinerande. Att det är ju mycket rädsla.
Mm,
och att många gånger så är inte så här mer kunskap. För nu har vi fått kunskapen och jag tycker fortfarande det är läskigt. Så att då handlar
det
om
mod. Är det inte också så att man får ha lite tålamod? Det kanske inte är så att man hyr ut det nästa vecka liksom, när man har blivit klar. Ja. Utan det kanske tar en månad. Eller man måste ju bara, det måste komma ut där.
Ja.
Ute att det finns detta, att man kan bo där liksom.
Och, ja.
Ja, så att man får väl kanske inte ha bråttom, eller vad säger du, Filip?
Jo, men det stämmer. Och man får tänka på att det är Lunds kommun. Ja. Det är inte farligare än så.
Ja, precis. Okej, och sen blev det liksom ett nytt projekt därefter.
Ja, stämmer oss. Så det är roligt, för att nu går jag och Leif, eller jag går på många visningar. Så när jag hittar något projekt, som jag måste lyfta honom.
Ja.
Så när jag hittar något projekt, så kallar jag med honom då.
Ja.
Så brukar vi in en visning, så går vi igenom det. Så han är min besiktningsman, så att säga.
Vad bra.
Ja, det är skitbra. Och då tänkte jag, fan, jag kan detta nu. Nu har jag gjort detta några gånger. Så gick jag och kollade på ett hus i samma by som jag bor själv. För att jag tyckte att det kom ut då på Hemnet. Det var en helt offentlig villa. Så tänkte jag att, fan, jag vet vad jag kan ta i hyra på de här ställena. Och jag vet vad jag kommer få betala för det huset. Jag kan nu göra detta själv.
Ja.
Så köpte jag den villan utan någon förädling alls.
Ja.
Utan nu kommer jag låsa min kontantinsats i det. Så tänkte jag att jag hittar ett sätt sen till kommande projekt. Ja. Och jag tar gärna med mig någon. För att de timmarna jag har satt och 6-7 månaders arbete på den längan, kan jag lika bra göra med någon annan. Och det kommer gå snabbare. Jag får del av deras kunskap.
Ja.
Och jag tror att jag kan få med mig folk i mina rätt. För nu har folk sett vad jag har gjort, de har blivit intresserade, de ställer frågor, de kommer gärna ut och kollar och så.
Ja.
Så jag tänker att varför inte göra det i en grupp, så att säga.
Ja. Vad tänker du då för grupp? Är det med dina släktingar som är som ditt team, eller är det liksom en
familj
annan
och vänner
partner?
som känner mig sedan innan, jag känner dem och som håller på med egna projekt.
Mm.
Det är rörläggare, någon snickare och så.
Ja. Men är det vanligt på landhantverk? För nu låter det som att alla snickar. För detta känns ju så här, om jag hade varit hantverkare så känns ju detta som den uppenbara grejen att göra. Att
vid man, sidan av.
Vid sidan av, att man har sitt dayjobb och sen har man sin Batman-karriär på kvällar och helger.
Ja. En grej jag märkt är att de jobbar hårt, killarna. Så jag tror inte de har energi att ta sig an ett företag sidan om. För att de jobbar kanske 8 timmar på dagen, och sen kanske de har något projekt, något kvällsjobb. De kommer hem till dig kanske, de kommer hem till mig och hjälper till. jag tror inte utrymmet finns, orken finns inte att tänka så stort att komma igång.
Ja.
Men kan då jag komma in som person? Jag tänker, jag försöker driva, jag hittar projekten och så, men jag behöver din kunskap och du får lära mig längs med vägen och så delar vi på detta.
Ja.
Och jag har sett att intresset finns.
Det är liksom som en ny slags, jag har nu aldrig hört talas om det riktigt.
Nej, men jag,
där man är den spindeln i nätet.
Jo, men det där gillar jag, för att exempel, om vi pratar så här onoterade bolag, så pratar man ju, som inte med hantverkare, då brukar man ju prata om detta som sweat equity.
Mm.
Att man säger så här, okej, jag får betalt. Och jag behöver kanske inte lägga in lika mycket pengar, för jag lägger in min tid. Alltså jag lägger med sweat equity, alltså min svett och tårar och liksom det där.
På tal om det, jag har köpt ett projekt nu tillsammans med min svåger, där jag lägger sweat equity in. Mm. Och han har gjort en fin karriär som anställd. Mm. Och han är kapitalstark i dagsläget. Så vi kommer att dela upp det på det sättet.
Ja.
Vi får tillträde 9 januari.
Ja, ja men precis. Och det där tycker jag också är så himla fint, för att det handlar ju också om så här att våga dela med sig. För ibland så träffar jag också människor som är så här, nej men du vet, jag ska hålla allt nära bröstet och liksom inte dela med mig, eller då blir det risk. Och så brukar jag säga så här, ja fast det är ju bättre att äga 2% av Shell än 100% av en bensinmack.
Det måste.
Liksom, i det där.
Visst.
Liksom. Ja men bra. Och sen så vart, men bra, om vi hoppar tillbaka där till, så att var hittar du de här projekten? Alltså det är typ Hemnet eller åka runt och kolla i närområdet?
Ja, stämmer. Och ett projekt var då på Hemnet. Det sista projektet jag gjorde på egen hand, det var på Hemnet.
Ja.
Och tillbaka till det, så för att få någon typ av röd tråd, så köpte jag den här villan med en vanlig kontantinsats. Det är uthyrt i dagsläget, fick ett lån på 75% och så. Har ett helt okej kassaflöde, inget speciellt. Men då kallade jag inte ut Leif på den här visningen och vi gick inte igenom villan.
Och då sket sig.
Och jag löste alla mina pengar i projektet. Men det sket sig på det sättet. Men så det roliga är att han får fortfarande hem tidningarna fysiskt.
Ja.
Så, och där kan man läsa alla lagfarter. Eller alla fastigheter som har bytt ägare på senaste tid.
Finns det sådana tidningar som
kallas Sydsvenskan?
Ja, så står det längst bak.
Ja, okej, jag förlåt. Jag tänkte så, var det någon speciell sån här
fastighetsnytt?
Ja, precis.
Så jag och han har gått på många visningar. Jag tar med honom. När jag hittar någonting som funkar kalkylmässigt, så tar jag med honom, så ritar vi och räknar på det tillsammans. Så ringer han mig och så säger han vad han tycker. Och så. Men då träffar vi också mycket annat folk.
Ja.
Många andra byggfirmor så på de visningarna. För vissa jobbar med att köpa och sälja fastigheter, men vi försöker hålla i dem så mycket det går. Och då ringer han mig kanske så en söndag morgon när han läser tidningen. Ja fan, var det de som köpte den? De var med på den visningen, va? De fick hem det projektet, de rullade hem det. Så. Men så var det roliga att en morgon så ringer han typ så 8.30 och sagt, du får inte ringa till den 8.30 på helgerna. Det är skitjobbigt. Han är uppe typ så 6:30 och då har han läst mitt namn, att jag har köpt den här fastigheten, och han känner inte igen adressen. Han har inte varit på den adressen.
Nej.
Då har han väntat från 6:30 till klockan ska bli 8.30. Så ringer han mig. Vad fan är det jag läser? Vad är det du har köpt? Vad är det för skit? Det måste vara skit alltihopa.
Men var han lite, kände han sig lite...
Han kände sig nog lite oinkluderad.
Ja, oinkluderad.
Det stämmer.
Han blev lite sårad kanske.
Vad sött.
Men vi jobbar om ursäkt och så vi rätt ut det.
Ja, men jag tänkte faktiskt fråga dig hur det är att jobba med släktingar och så. Alltså att man kan ju hamna i disputer, men man måste ju ändå liksom lösa det på något vis och kunna gå vidare och fortsätta med jobbet.
Grejen är att det har inte varit så mycket gemensamma projekt, det har mest varit att de hjälper mig. Så det har inte varit någon dispyt än, utan jobbet om hjälp och de har ställt upp. Och nu är det inte många personer, det är 2-3 personer i min närhet.
Men det där tycker jag också är fascinerande, för vi har en annan, sen många år tillbaka, en kompis, Robin. Ja, och det roliga var att han gjorde typ samma sak, fast han var typ 20 minuter åt andra hållet i Skurups-trakten. Och då köpte han, jag tror han köpte 3 villor, också precis på liknande sätt som du. Och sen så tror jag att han hade ett netto på det där på kanske 6-7 tusen kronor på alla 3 lägenheterna, eller på de här 3 villorna. Och sen var han typ 23 år gammal och så var han så här, fuck it, jag flyttar till Thailand. Liksom, och, sen
och så har han den inkomsten från de
villorna. Ja, nu var detta 10 år sedan.
Ja, det var ju, jag vet inte hur läget har förändrats. Men
jag tyckte också att det var så fantastiskt, för att ibland så tänker jag också så här, jag själv hamnar i, Alltså typ som när jag skulle köpa en glassmaskin, så börjar jag kolla på liksom, det är så här, Wilfa 1000 kronor och sen så bara, men om jag lägger till 1000 kronor för detta och lägger till 500 kronor, du vet så här, sista glassmaskinen jag kollade på var så här, för kiosker, liksom så här, 50 liter om dagen, 35 000. Mm. Alltså du vet så här, det spårar liksom ut längs vägen. Och det som jag gillar här är ju att du säger så här, detta är en vanlig villa som egentligen vem som helst hade kunnat köpa. Mm. Den enda skillnaden är att, så att du köper den med perspektivet att jag hyr ut den.
Stämmer. Och varför det blev villor då är för att jag kommer inte åt de här stora fastigheterna. Det Akelius gör i storstäderna, jag kommer inte åt det. Men det jag kommer åt är villorna i min närhet. Mm. Och de jag tävlar mot, det är inte andra större fastighetsbolag, utan villorna är korpen, kan man säga. Mm. Att, jag tävlar mot vanliga privatpersoner. Så kan jag, de köper det för att bo där. Ibland kan det leda till att de kan betala mer för fastigheten. Men i vissa fall kan det leda till att det är för mycket problem. De vill inte ha den huvudvärken. Mm. Men då kan jag komma och förädla det projektet och göra det till en fin villa.
Men jag tänkte, vi kollade ju också på Kronofogdens hemsida. Ja. När vi var i de här tankarna och gick på någon visning.
Vi gick
också,
på någon visning,
det var
absolut.
Ju oftast också de här projekten som folk springer ifrån eller som folk inte har.
Men
den
det var så mycket folk också.
Det var det, men sen så var det väl ändå inte så.
Det var
så
typ att, ingen som la bud.
Nej.
Liksom, för att man var rädd.
Ja, jag själv har aldrig köpt något via Kronofogden. Jag vet att möjligheten finns.
Ja. Men hur är tanken sen då att, för detta är också så här fascinerande som jag ibland har fått frågan, men så här, säg sen när du levlar så kommer du förmodligen liksom så här att det är för mycket bök med de här villorna och så kommer du försöka sälja av det. Och då, för jag har varit med om det innan, och då kommer folk så här, alltså det här är något lurt. Varför skulle han sälja de här villorna om det nu var så här funkar? Och så försökte jag förklara, jo, för att du vet, efter ett tag så levlar man, och då vill man ta nästa steg och då vill man använda de pengarna för att man skjuter till andra pengar för att kanske köpa den där flerbostadsfastigheten. Är det dit du är på väg, att du vill köpa sen någon flerbostads?
Jo då, jag tänker att det är mitt nästa steg. Så jag kommer att göra de här projekten tillsammans med min svåger, och sen är min plan speciellt nu när det börjar dyka lite. Och jag tänker att nu har jag min möjlighet att slå till med, för jag vet att det här beståndet som jag har nu, om 5 år kommer det försörja min familj, för att jag har bara någon procent bunden i varje fastighet, och amorteras detta av under några år, så har jag ett kassaflöde som jag kan leva av, så att säga. Men nästa steg blir då att hitta ett flerfamiljshus som verkligen kommer att ändra till exempel mitt liv eller någon annans liv som också är med i det projektet. Där vi kan göra samma sak men på kanske 15, 20, 30 lägenheter.
Hur mycket jobb skulle du säga att det är med de här liksom villorna, eller att underhålla det? Liksom?
Att underhålla det är inga konstigheter, men det är själva förädlingarna som är tidskrävande. Och jag har varit känslig nu i ett år där jag har hållit på bara med detta. Så förädlingen alltså, inte underhållet.
Nej, precis. Och hur mycket tid har du lagt ungefär på respektive, eller så här, hur mycket?
Det har varit heltid plus lika mycket till. Det har varit ett hästjobb under tiden nu. Och jag tror det finns ingen genväg. Det är det som är grejen, för att ska jag hyra in hjälp så kostar det, så får jag, och då försvinner likviden direkt. Gör det själv kan jag hålla i pengarna, men då får jag offra min tid ju. Och det har varit många veckor, det har varit 80 timmars veckor utan att överdriva.
Men vet du vad, det där, jag gillar att du säger det. Jag läste faktiskt en spännande artikel här veckan som var så här, till syvende och sist så gäller proof of work. Alltså att när man hör talas om så här, du vet, 29-åringar som blir miljardärer utan liksom något större arbetsinsats.
Jag tänker på
FTX och liksom krypto och det där. Och men liksom så här, över lång tid så kommer det ändå tillbaka att det som belönas är liksom så här, hårt jobb, liksom flit och systematik. Liksom,
att det ligger någonting i grunden.
Ja,
kan man säga,
och jag tycker att det är ganska sunt. Och så är det ju liksom i vårt företag också. Det är ingen som kommer gratis. Det har varit 80 timmars veckor i många år. Men kör man liksom så här, hårt jobb, målmedvetenhet, ja, då kommer ju resultaten på andra sidan också.
För hur ska jag ta mig an ett projekt med 30 lägenheter till exempel om jag inte gjort det innan? Så därför börjar med de sketna lägenheterna som jag inte visste vad jag gjorde, som ändå har blivit en 15 projekt kanske, som som nu kan ta nästa steg. Kunskapen finns där. Mm. Och drivet är där fortfarande.
Så det, ja. Det är fortfarande. Men vad skulle du säga att du liksom är bäst på i de här projekten nu när du har gjort ett antal? Mm. Är det liksom själva hantverket eller är det att se liksom, ja, men det här kan bli det här? Är du med på vad jag menar? Att visualisera fram, att liksom ha en målbild och så? Eller är det liksom något annat?
Det jag tror är svårast är att hitta projekten som går att färdla på det sättet. De här små projekten som går att få till på ett bra sätt. Och det skulle jag vilja säga att det är en egenskap som inte finns hos alla. Som jag tror utvecklat på något sätt. Och det skulle nog vara den bästa. Och sen hantverket, det löser jag. Det är egentligen det enkla. Själva snickeriet är det enkla. Faktiskt.
Men jag skulle faktiskt säga så här, Filip. Mm. Jag håller inte med.
Yes, so.
Jag håller inte med.
Men du har väl inte gjort samma resa? Du kan ju inte liksom
så här.
Jag har inte gjort det som du har gjort, men jag håller inte med dig.
Nej, jag kommer pondus-postulering här. Men jag tror så här. För jag håller ju självklart med dig i det som du säger. Liksom, hantverkiet är inte det svåra. Och det säger jag inte för att jag kan det överhuvudtaget. Men jag säger så här. Där finns väldigt många hantverkare. Mm. Finns väldigt få människor som gör det du gör. Och jag skulle säga så här att detta är min egen tes, så jag provpratar. Att jag tror att detta handlar om din attityd. Alltså attityden av att så här, okej, jag vågar, jag ber om hjälp, jag är prestigelös, jag har inte koll på läget, men jag, liksom, vi testar och sen löser vi problemet.
Vi löser
problemet längs vägen. Mm. Jag har liksom så här, vågar liksom be så här, min släkting om hjälp eller Leif. Och våga tänka lite annorlunda, för våga vara lite knasbollen. Mm. För det hade varit så enkelt för dig så här, nej, men jag har detta drivet liksom från min idrottskarriär, jag har liksom den här utbildningen, jag har liksom detta jobbet som deltidsbrandman. Och så här, du vet, du hade kunnat vara nöjd. Där, är du med? Allt detta är egentligen att ta dig an en massa problem i ditt liv som du egentligen inte hade behövt. Eller hur? Så att du gör ju någonting som 95% av befolkningen aldrig gör. Och det kommer också göra att om ett par år så har du det som 95% av befolkningen aldrig kommer få. Mm. Och sen det värsta, nu pratar jag från min egen erfarenhet, så sen kommer folk säga så här, vilken tur. Vilken tur du har. Och jag bara så här, det handlar inte så mycket om tur, utan det har varit många, precis som du säger, kvällar, helger, nätter.
Det är det bra, vi gör den här podcasten idag. Ja, så gör vi en ny om något år.
Ja, men så. Exakt. Så att jag tror att ibland så blir det så mycket fokus på så här, färdighet, för att det är så enkelt att prata om så här, ja men du vet, jag kan renovera ett fuktskadat hus. Det är mycket svårare att prata om det här som jag tror man kallar growing mindset. Att så här, okej, jag är villig att lära mig, jag är villig att göra misstag, jag är villig att vara knasig, jag är villig att gå till banken och sen säger banken nej och sen sitter jag fast i ett år och då börjar man liksom så här, shit, och att inte bli nedslagen där, att utan säga okej, men då får
jag väl ta... Ja, men man kan bli nedslagen, men man kanske också kan ta sig upp igen. Liksom.
Ja, och det är uppenbarligen det Filip har gjort, men jag menar att det är inte så vanligt att man tittar på det, alltså från det perspektivet, att det är ju snarare det som är din framgångsfaktor än att du har en släkting som är fuktkonsult.
Men Filip, tror du att din invandrarbakgrund, eller du är kanske född här men dina föräldrar är inte det?
Stämmer,
jag är föräldrar. Så du är andra generationen och vi är också det.
Ja.
Och jag säger inget speciellt med det, men jag tänkte att...
Ja, dina föräldrar är från Polen, mina från Tjeckien. Så vi är det invandrargänget här idag.
Men jag tänkte, kan det också spela någon roll att du kommer från någon annan kultur liksom?
Jag har pratat med det kring mina föräldrar. Det har inte varit mycket kultur, men jag bröt ner det på det sättet som att de kom ju från det forna Jugoslavien som var krigsdrabbat. Och de hade begränsade förutsättningar. De kom hit och jobbat stenhårt. Och de har gjort det steget. Nu är mitt nästa steg att givetvis också jobba stenhårt, men också använda huvudet och göra det på ett lite annorlunda sätt. För jag tror att vi hade helt olika förutsättningar. De för 30-40 år sedan och jag idag. Det är helt olika förutsättningar. Mm. Och ja.
Förstår de det du gör? Eller hade de hellre varit att du var brandman på heltid?
Grejen är att de förstår det som är roliga. De förstår ingenting när jag idrottar. De var emot alltihopa. Men just detta, så de sett, men de var nu skeptiska från början. Ja. När de sett skiten funkar faktiskt.
Ja, ja. Så, nej, men det, alltså, det är så roligt. Alltså jag skrattar, för det är ju precis storyn om mina egna föräldrar. Ja, ja. Pappa flydde 68 från Tjeckoslovakien, min mamma kom hit 80, också så här kommunistiskt land, de hade ingenting. Det är så här, mamma lär sig liksom svenska på skolan, vet, de sitter och gör så här, jag tror de gjorde bälten hemma på kvällarna. Ja. Vet, att de fick hem massa bälten och sen skulle de göra hål i dem och mamma delade ut tidningar på morgonen. Alltså du vet, de gjorde
de gjorde en massa
skitjobb.
Men det gjorde mina föräldrar också, jobbade nätter och sådana saker. Ja, och också för att liksom, det var inget annat sätt att komma in i samhället.
Precis. Nej, och precis. Och sen min mamma var ju då lärare och sen var hon lärare i 30 år. Och du vet, och så att, och som förälder så vill man ju sina barns bästa. Och då var hon ju alltid på så här, ja men Jan, var duktig i skolan så att du får en bra utbildning, så att du får ett bra jobb och så att du kan köpa hus och få en flickvän och barn och jag får barnbarn. Alltså det är väl typ det där. Och så hon sa ju så här, när jag startade eget så sa hon så här, ja Jan, du vet, jag har alltid stöttat dig i allt du vill göra, men sen skaffar du dig ett riktigt jobb. Eller, och sen tog det typ ett antal år.
Ja,
sen,
nu accepterar
hon det. Hon verkar så här, det verkar ju funka, men jag fick ju faktiskt samtalet här en vecka nu när hon hade lyssnat på vår podd och att vi var i det här VDM-projektet. Så här, alltså, hur går det bra för, har ni pengar så ni klarar
det? Det är en fråga ni också får. Många gånger.
Man är ju fortfarande deras barn. Yeah. Liksom.
Ja, men precis. Mm. Men vad upplever du har varit klurigast eller svårast på den här resan?
Det har just varit det, att våga. Det är inte så att jag bara slängt mig ut. Det har pågått många processer här i huvudet innan man vågar. Att jobba med den rädslan. För det är inte bara, det jag gör nu kan alla göra. Men det krävs en typ av förberedelse och uppoffring. Och just att man gör en stor uppoffring, och det är inte bara jag som drabbas. Det är till exempel min fru som jobbar heltid, som vissa månader har inte jag kunnat plocka ut en lön till exempel från firman, och då lever vi på hennes lön. Och det är en väldigt likvidkrävande bransch, för renoveringar kostar pengar ju. Så det är mycket pengar som kommer in, men ännu mer som kommer ut. Och just att kunna hålla det tills man börjar se resultat, det har varit det klurigaste, det svåraste. För att det är lätt att göra en renovering och sen sälja, plocka ut vinsten och åka på semester. Men det är bara en kortsiktig lösning. Hur ska jag kunna hålla i dessa fastigheterna så att de om 5-6 år kan försörja min familj och börja ge tillbaka? Så det har nu varit det svåraste, att hålla i det, att inte gå tillbaka till att bara sälja av skiten och fan, jag har gjort mig lite pengar nu. Så.
Jag älskar det. Jag älskar det, Filip, för att detta är också så här, för att ta Kiyosaki-avsnittet som vi hade här om veckan, så var det så här, det är så lätt att ta den kortsiktiga lösningen, att ta genvägen istället för att göra det som är rätt på lång sikt. Och det alltså, du vet,
men är det inte
och till och med folk skulle säkert till och med säga så här, du är dum. Du är dum som inte gör det. Titta så enkelt du hade kunnat få ut de här pengarna här.
Det är mina hantverkarkompisar som säger så.
Ja, men exakt.
Det kanske är deras erfarenhet. Men jag tänkte, alla de här kalkylerna du måste göra och räknandet och sånt. Har du tyckt att det har varit klurigt till att börja med? Eller liksom, för att det är lätt att räkna fel. Det är rätt att estimera fel och sådana saker. Och det kanske man också får leva med. Men vad tänker du om det med att räkna på hus och så?
Jag tror att det är den enklaste kalkylen som finns. Faktiskt. Och samma kalkyl med lite modifikation funkar nästan till varje projekt. Jag har sett andra företagskalkyler, olika projekt de håller på med. Så det är helt, detta kan du göra på penna och papper på ett vanligt block. Så det är inte så svårt egentligen. Det är en tung bransch, men det är en väldigt enkel bransch när man väl har förstått vad som händer och vad som behövs göras.
Precis. Men så hade man frågat Warren Buffett, så hade han också sagt att investera är ganska enkelt. Du köper något som tjänar pengar och sen äger du det länge. Så, och det är väl liksom så här, när man har fattat en bransch så kan man liksom så här skippa liksom många av de där stegen. Men snyggt. Vad skulle du säga så här, är du mest stolt över?
Just det, att hålla fast vid det jag gör och vara en seg jävel. Det har jag varit stolt över hittills.
Ja. Tror du idrotten det har hjälpt dig?
Jo då, för det har också varit en sport som har varit liksom denna sporten nu också. Där man får bara en klapp på axeln då och då. Men så får man inte.
Så, nej, det är inte så mycket bekräftelse.
Stämmer.
Ja. Så man måste själv motiveras på något vis.
Man lägger ner så många timmar, så mycket uppoffring. Och så får man någon minut i rampljuset. Och sen tar det slut och så är man tillbaka i.
Det är spännande, alltså, det med självmotivering. Och hur man blir en seg jävel.
Ja,
för det kan man ju lära sig. Ja. Folk tror att man är det från födseln, men det tror inte jag.
Nej, man formas. Och det är inget som jag har gjort medvetet, men jag har bara kommit in på de vägarna i livet som har tvingat mig till det, så att säga. Ja. Mm.
Men vet du vad, jag gillar det, alltså jag kan ju bli lite beteendenörd här, när jag inte behöver analysera mig själv, så tänker jag så här, det finns så här ordspråk, champions are not made in tournaments, champions are made in training.
Ja, men det stämmer.
Och det som jag liksom hör mycket, alltså vi känner ju inte varandra mer än detta vi har pratat, så blir jag så här, men du har ju återanvänt samma framgångsrecept som har gjort dig framgångsrik i brottning och i K1 i egentligen fastigheter. Mm. Och det är ju det som är så himla coolt också, att man tar någonting som man kan i ett område och sen flyttar man över det till ett annat område. Och det är ju den här precis uthålligheten, att ha en plan, hålla sig till planen, sen blir man skadad. Ja, men du vet, då behöver man vidta liksom något annat träningsprogram, man behöver hantera det som behöver hanteras. Och sen precis också som du säger, så här, både använda musklerna och använda huvudet. Mm. För det räcker inte bara att vara så här, jag är duktig hantverkare eller jag är duktig brottare. Nej, men du behöver vara smart i huvudet också, och kunna ha strategin, ha planen och sen dessutom kunna exekvera på det.
Jo då.
Man märker väl vilka styrkor man tar med sig och hur man kan applicera dem. Mm. Men det gäller ju att man då tar med sig, alltså att man tillskansa sig styrkor.
Ja,
precis. Och hur gör man det? Ja, då måste man utsätta sig för jobbigheter och vara självmotiverad.
Ja. Liksom. Men det är ju bara på spelplanen.
Det är väldigt psykologiskt.
Ja, men jag tycker att det är viktigt, för att ofta så är det ju inte de här sakerna man pratar om, utan då blir det ju liksom mycket fokus på det som syns. Alltså det syns ju liksom som nu fotbolls-VM. Det syns ju de som är på plan, men det syns ju inte träningstimmarna liksom innan och efter och liksom uppoffringarna.
Stämmer, och alla runt omkring oss som hjälper dessa människorna att prestera.
Exakt. Ja, och då kommer vi tillbaka till så här, ingen har blivit framgångsrik på egen hand, utan liksom bakom varje människa står det ju liksom ett team.
Gäng. Mm.
Sista frågan jag tänker innan vi ska runda av, vad är drivkraften? Är det, du har varit inne på det här, försörja familjen verkar vara viktigt för dig. Är det liksom något, vad tänker du mer?
Ja, och sen ska man stegra det och gånga det helst med 10. Mm. Så det har varit själva, och resan dit, hur den kommer att se ut. Jag har lite planer i bakhuvudet, men ja.
Är de liksom härliga att ha?
Ja, alltså de är fina.
De är motiverande.
Ja. Yes, det är de.
Och hur har det varit också att till exempel med Johanna, din fru, att har ni liksom så här, för jag gissar att ni måste ha pratat mycket om det här, och hur har liksom det gått liksom?
Det, utan henne hade det inte funkat ju, för att vi driver ett hushåll tillsammans, och hon salar den rollen, för att är jag borta 80 timmar på en vecka, så jag kan inte laga mat, men jag kan vara en högpresterande individ, för att jag får lagad mat hemma. Jag behöver inte bry mig om det på samma sätt de veckorna där jag är frånvarande. Och just att det är gemensamt alltihopa. Det är inte bara att jag gör det på egen hand, utan det är en lagsport. Men det är en person som syns på.
Jag älskar det du säger. Så har det ju varit mycket hemma hos oss också. Att liksom när jag
det blir som ett partnerskap. Alla pusselbitarna ska läggas. Liksom.
Ja, men för det brukar jag också säga. Jag hade ju inte kunnat göra det jag gör utan din hjälp.
Och det måste lyftas.
Ja, men gud ja. Och jag tycker precis, det är så himla coolt och så himla fint. För att precis som du säger, så att det är du som sitter i podden. Men hennes bidrag är ju minst lika viktigt. Ja, och det hade liksom inte gått på annat sätt. Liksom.
Ska vi ta den där sista frågan som vi brukar ställa?
Alltså, vilken
du vet vilken. Jo, men har du någon bok eller någon podd eller något annat som du vill liksom dela med dig av? rekommendera.
Ja, men innan vi tar där.
Ja, okay, det kan vi inte.
Och till någon som blir så här, som bor i, liksom, utanför Umeå och så tänker så här, gud, ja, men så här, här finns också en fuktskadad frisörsalong för 2 miljoner. Mm. Vad skulle vara dina tre, liksom, bästa tips?
Kolla vad hyran i området är. Kan hyran täcka ett färdigt projekt på ränteamortering på 75% belåning? Och kan man höja värdet tillräckligt mycket för att få tillbaka sin kontantinsats? Mm. Det är de tre grejerna jag hade kollat efter. Då hade jag slått till.
Mm. Är du orolig också nu, för nu pratar ju många så här, för nu kommer folk också vara så här invändning, så här, ja Jan, det där var ju enkelt nu de senaste 3 åren för att vi har haft värdeökning, liksom så här, hur ser du nu på att med fastighetspriserna eller bostadspriserna sjunker?
Mm. De sjunker och räntorna går upp, så själva kassaflödet minskar ju för min del. För jag har haft öppna lån ju, i och med att jag har refinansierat så ofta och köpt nya projekt. Men grejen med det är, jag är bara på steg ett på resan. Nu är nästa steg att hitta flerfamiljshus. Och då tänker jag att då kommer jag köpa dem till de nya priserna. Ju.
Mm.
Och ge det 5 år så får vi se vad de nya priserna hamnar. Mm. Så jag går in med en stor ödmjukhet i den här lågkonjunkturen, om vi kan kalla den det. För att jag har inte varit med om det innan. Men jag tror att fortsätter jag samma sak och bara se till att hyrorna måste täcka ränteamorteringen. Annars är det inte aktuellt.
Mm.
Och det är samma strategi, fast lite mer konservativt.
Mm. Ja, precis. Mm. Och sen brukar jag säga så också, det är i backen när man rycker.
Jo, men visst är det så.
Att det är liksom aldrig så bra.
Man får inte vänta på nedförsbacken. Nej,
men jag tänker att vi lägger ofta så mycket tid på det som är negativt. Och jag brukar säga så här, men har du lagt 15 minuter på att tänka på allt som går åt helvete, för det är liksom default, ja, då behöver du faktiskt lägga 15 minuter på att tänka på allt som är positivt också. För det är inte alltid bara negativt,
utan nej, det är det
ju
inte.
Där är ju alltid liksom 2 sidor av det där myntet.
Ja. Men jag tänkte också en annan fråga innan vi tar det med boken.
Okay, ja.
För att vi hade ju vår andra kompis Filip som har fastigheter, och han var ju jättestörd av att han hade missat ett tillfälle liksom att köpa en fastighet, för han var inte ombytt till matchen. Kommer du ihåg att vi hade den diskussionen? Att han hade liksom inte pratat med banken om det.
Han hade inte färdiga lånelöften. Och sen kom den fastighet som kom ut på marknaden snabbt, och sen försvann den snabbt också.
Så kände han att det gick honom ur händerna. Men tänker du också så att du liksom ska vara färdigbytt till matchen om det nu dyker upp någonting? Eller?
Jo då. Jag är redan ombytt just nu. Och jag har en mejllista med 5-6 personer som har då uttryckt att vi vill vara med på nästa projekt och så. Och de har finansiering och så. Så jag behöver bara hitta projektet, lägga upp planen och ro hem det på det sättet. Mm. Så vet jag att kapitalet kommer komma och timmarna kommer läggas ner från min sida. Men det är vanliga knägare som har råd med ett villaprojekt till exempel. Men nästa steg som jag ska försöka ro hem är ju då ett flerfamiljshus på kanske 30-40 lägenheter som verkligen kan förändra mitt liv och den personen som är på projektet också.
Mm.
Så jag vet att de finns där ute, de kapitalstarka, våra vägar ska bara korsas. Och jag är ute och letar de här fastigheterna hela tiden.
Någon bok som du skulle tipsa om? Och det behöver inte vara en fastighet, och det kan vara vad som helst. Ja. Det är det som är lite roligt.
En bok jag nyligen läste, den heter Who Not How.
Ja.
Jag vet inte om ni känner till den.
Nej.
Vem som har skrivit den, jag kommer inte ihåg författaren.
Ja.
Men i korta drag så handlar det om att vem och inte hur.
Ja.
Så vem kan hjälpa mig med nästa projekt? Vem har till exempel kapitalet till nästa projekt? Vem kan förmedla kontakten för att jag behöver fixa detta? Vem kan hjälpa mig väl inne i husen när jag jobbar? Så who not how. Den är skitbra.
Jag gillar det. I like this, right up my alley.
Den har en liten fastighetsnisch, men mest företagande.
Ja. Jo, men det är liksom same.
Det ska vara tillämpbart på allt.
Ja. Mm.
Jag tänker så här, det är helt sjukt att vi har pratat 1,5 timme.
Mm. Ja, det är
Filip, ett fantastiskt stort tack för att du delar med dig. Jätteinspirerande. Och så här, precis som du sa, alltså, du får vara så här återkommande gäst så att vi hör hur det går för dig. Och jag tänker liksom så här, för att det är sällan om jag får vara så här, som man fångar någon så tidigt liksom på resan, och Och att höra liksom, om dina framgångar, höra hur du tänker. Det, jag blev inspirerad och tyckte att det var jättetrevligt. Mm. Så tack så hemskt
mycket. Tack så mycket.
Tack själva. Det var superkul.
Tack.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.